vilseleda konsumenter, och är det inte ren honung i honungsburkarna, då får ju jag som konsument någonting annat än vad jag tror att jag får. Så jag tycker att handeln har ett ansvar här. Men det är bra att de ligger på och ser till att nya metoder blir godkända ju för analys.
Ja, vi får se om de nya metoderna när och om de blir godkända och vad de i så fall kan leda till. Stort tack till er båda. Martin Andersson hörde vi, som är näringspolitisk expert på Svensk Dagligvaruhandel, och sist här Maria Wisell som är konsumentvägledare på Svenska Konsumenter. Vi lämnar honungen. P1 Morgon blickar framåt istället. En ny timme väntar med nyheter allra först Per Edberg när klockan slår 8. Vad hör vi om då?
Ja, bland annat mer uppgifter om ganska förskräcklig vanvård på ett boende i Göteborg som avslöjas idag.
Om en kvart en diskussion som blossat upp efter att det rapporterats att en SVT-profil står åtalad för sexuellt ofredande. Är det ett ärende för HR-avdelningar eller för rättsväsendet? Åsikterna om det går isär. Vi ska få höra smakprov på det. Med nyheter allra först.
Morgonekot. Det polska presidentvalet färdigräknat. Resultatet blev en kalldusch för Polens regering. Omfattande vanvård i flera år på kommunalt serviceboende i Göteborg. Och Ukraina och Ryssland träffas idag för nya samtal. Det är rubrikerna. Först presidentvalet i Polen. Det har varit en dramatisk rösträkning under natten, men nu står det klart att den nationalkonservativa kandidaten Karol Nawrocki har vunnit. Och det här är något som kommer leda till problem för premiärminister Donald Tusk och hans regering.
När vallokalsundersökningen presenterades igår kväll så jublades det på Rafał Trzaskowskis valvaka här i Warszawa. Undersökningarna förespådde då nämligen en hårfins tunn seger för Warszawas liberala borgmästare och kandidaten för Donald Tusks parti Medborgarplattformen. Och Trzaskowski utropar också sig själv till segrare. Men hans rival, det nationalkonservativa oppositionspartiet Lag och rättvisas kandidat Karol Nawrocki, sa på sin valvaka att han till slut skulle vinna.
Zwyciężymy i ocalimy Polskę. Nie pozwolimy na to, aby domknęła się władza Donalda Tuska, aby monopol.
Och i takt med att rösterna räknats under natten så står det nu klart att Karol Nawrocki fick rätt. Den 42-årige historikern från Gdansk blir Polens nästa president. Det här är ett svidande nederlag för premiärminister Donald Tusk och hans regering. Tusk kommer nu under resten av sin mandatperiod att få otroligt svårt att genomföra de förändringar han lovat, som att reformera rättssystemet och att liberalisera abortlagstiftningen. Den tillträdande presidenten lär blockera alla sådana förslag med sitt veto. David Rasmusson, Warszawa.
Och så här säger vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden om hur presidentvalet i Polen påverkar resten av EU.
Det har egentligen handlat om huruvida Polen ska ta ytterligare kliv mot ett mer EU-vänligt styre eller ha kvar en president som vill driva landet i en mer nationalistisk linje och driva en politik som på flera sätt går på tvärs då med EU.
Är det några särskilda frågor då från EU:s sida som du är inne på, om man tänker särskilt på till exempel Ukraina eller andra där man väntar sig en linje från Polen nu?
Det stora problemet som man har sett från EU:s sida när det gäller bristande respekt för rättsstatens principer i Polen, det har ju framförallt handlat om politisk styrning av landets domstolar och i viss mån också då HBTQI-frågor, där man tidigare pratat om att under lag och rättvisa att man skulle ha HBTQI-fria zoner. Nu fick man inte det, men den typen av politik, det är ju det som man ser som då problemet här i Bryssel. Sen när det gäller Ukraina och satsningar på försvar, som är egentligen de stora frågorna just nu inom EU, ja men där vill ju både Nawrocki och Trzaskowski se stora satsningar på försvar, så där blir det ju inte någon större skillnad. Fortsatt stöd till Ukraina kan vi räkna med. Det som skiljer de båda presidentkandidaterna åt är ju att Nawrocki inte har sagt att han inte vill ge NATO-medlemskap till Ukraina.
Andreas Liljeheden i samtal med Mikael Kulle tidigare i morse. Sverige bör stoppa internationella adoptioner, skriver regeringens utredare Anna Singer på Dagens Nyheters debattsida. Enligt hennes utredning har det förekommit oegentligheter i samband med internationella adoptioner och mänskliga rättigheter har kränkts. Den här utredningen lämnas över till regeringen idag. Personer på ett kommunalt serviceboende i Göteborg har blivit vanvårdade i över 3 års tid, avslöjar P1-programmet Kaliber idag. Detta trots att det kom in flera hundra rapporter om missförhållanden på boendet. En av de som bodde där var Parkinson-sjuka Henrik.
Jag tänkte, var fan är han någonstans? Hur ställer du människor som inte bryr sig?
Henrik flyttade till boendet på Hundraårsgatan i Göteborg när det öppnade 2021. Det är till för personer med förvärvad hjärnskada som behöver hjälp. Men när de larmade dök personalen sällan upp. De kunde få ligga i sin egen avföring i timmar.
För jävligt. Det ska ingen människa behöva göra. Det är inte värdigt i Sverige att göra på det viset.
Anställda har skickat in över 400 avvikelserapporter där det framgår hur stora delar av personalen misskötte sitt jobb. De missade ofta att ge mediciner och boende kunde få variga liggsår och blödande hudutslag på grund av bristande omsorg. Och dessutom talade många anställda inte svenska med varandra, så de boende förstod ingenting. Nina Johansson arbetade som stödpedagog.
Jag har jobbat i över 40 år i kommunen och jag har aldrig sett något liknande. Jag var i chock.
Nina och hennes kollegor tog upp problemen med ledningen.
Det händer ingen förändring, detta fortsätter. Man tar upp det på verksamhetsmöten, man tar upp det på rapporter, man tar upp det bam, bam, bam. Alltså det gör man vansinnig.
Till sist tvingades förvaltningen splittra hela personalgruppen, 17 personer. Men då hade vanvården pågått i 3,5 år. Verksamhetschefen Kristina Kostet säger att man under åren har gjort olika insatser som att anställa fler och öka kompetensen.
Det är gjort åtskilliga åtgärder, men tyvärr måste jag säga då, vilket jag är väldigt ledsen för, att det har ju inte räckt till. För det är inte så här vi vill inom funktionsstöd att en verksamhet ska fungera.
Verksamhetschefen Kristina Kostet, reporter Ola Sandstig vid Kaliber som sänds här i P1 efter Ekots 10-nyheter. Antalet personer som dömts till rättspsykiatrisk vård har ökat i Sverige och därmed har även trycket på platserna inom rättspsykiatrin ökat. De senaste rapporterna visar att beläggningen är 110% i genomsnitt i riket. Enligt en ny prognos ser efterfrågan på platser ut att fortsätta att stiga och enligt Sveriges kommuner och regioner kommer det behövas flera hundra nya platser inom den rättspsykiatriska vården. 2 personer har gripits efter en skottlossning i Vasastan i centrala Stockholm sent igår kväll, rapporterar P4 Stockholm. Det ska ha skjutits i eller vid en port, men ingen människa skadades. Under natten har en större polisinsats pågått i området. Kampen mot desinformation i Europa drabbas hårt nu när USA stoppat stödpengar till en mängd organisationer. Experter som Ekot har talat med anser att försvarsförmågan har försämrats och att det gäller även i Sverige.
My job is also one of those that has been terminated. I'm currently still employed but in the process of being terminated and closing our office.
Han är amerikansk expert baserad i Europa och arbetar med att bekämpa olika ryska hybridhot som desinformation. Men han har förlorat arbetet, ska stänga kontoret och vill därför inte uppge sitt namn under processen. Det här kommer att stärka extrema krafter, säger han till Ekot. När USA avvecklar bistånd och stöd till kampen mot informationspåverkan och oberoende medier drabbar det ett mångårigt demokratiarbete i Östeuropa och Rysslands närområde. Nätverk har byggts upp under decennier. Experter beräknar för Ekot att flera tusen personer påverkas i Europa. Risken är att Ryssland och Kina utnyttjar tomrummet. Det prisbelönta internationella nätverket OCCRP med undersökande journalister som granskar ämnen som desinformation, organiserad brottslighet och valpåverkan har också förlorat amerikanskt stöd. Drew Sullivan är grundare av nätverket.
It's been really a disaster for media, especially non-profit investigative reporting organizations, which were getting large amount of their funds from USAID and the US government.
Det är en katastrof för undersökande medieorganisationer, säger han till Ekot. Och vinnare är
corrupt politicians, libertarian billionaires, you know, corrupt businesses, the people who benefit from things going to hell is organized crime.
Korrupta politiker, företag och vissa miljardärer. Också organiserad brottslighet tjänar på att allt går åt helvete, säger Drew Sullivan. Sebastian Bay, svensk expert inom hybridhot, beskriver tomrummet i Europa nu som oöverskådligt. Det påverkar svensk säkerhet, säger han.
Det riskerar ju absolut att undergräva vår försvarsförmåga både i Europa och i Sverige. Och när den här typen av verksamhet avvecklas, ja, då blir vi ju svagare på att möta främmande makts påverkan här då.
Reporter Beatrice Jansson. Ett nystartat förband inom försvaret ska skydda samhällets viktiga digitala funktioner, till exempel banktjänster, internet och eldistribution. Johan Pekkari är chef för strategienheten vid försvarsstaben.
För det här förbandet då så fokuserar vi i ett första skede åtminstone på finanssektorn, energisektorn och telekommunikationssektorn. Det är grundläggande parametrar för funktionaliteten i samhället som inte bara vi har identifierat utan även inom NATO.
Sveriges första cyberförsvarsförband startades för 20 år sedan. Detta nya fjärde förband blir en ny del av cyberförsvarsdivisionen och kommer att specifikt inrikta sig på det som kallas Sveriges digitala infrastruktur. Alltså viktiga funktioner för att samhället ska fungera, funktioner som Försvarsmakten också är beroende av. Förbandet sitter i Mälardalsområdet och följer den digitala världen noggrant i samarbete med civila experter. Målet är att försöka stoppa omfattande cyberangrepp som sannolikt styrs av främmande makt snarare än de från mindre hackargrupper.
De genomför cyberförsvarsoperationer i syfte då att försvara de här systemen.
Försvaret letar nu personal till det nystartade förbandet som består av en blandning av civila cybersäkerhetsexperter och officerare med cyberförsvarsutbildning eller ledarskapskompetens. Johan Pekkari konstaterar att de är medvetna om att konkurrensen om personal i den här branschen är stor, men han räknar med att Försvarsmaktens speciella förutsättningar och utvecklingsmöjligheter kan locka.
Vi har en uppgift som många lockas av, att vilja göra skillnad och bidra till något större. Det tror jag är en viktig del.
Försvarsminister Pål Jonsson välkomnar det nya förbandet.
Vi är väldigt beroende av digital infrastruktur och då måste vi ha ett starkt cyberförsvar, och det här är ett steg i den riktningen.
Reporter Thomas Hedman. Minst 6 människor skadades i ryska attacker mot storstaden Charkiv under natten, uppger regionens guvernör. Det ukrainska flygvapnet varnade under natten också för attacker mot andra regioner, däribland huvudstaden Kiev. Vid lunchtid idag väntas Ukraina och Ryssland återigen träffas i Turkiet för att inleda nya direkta samtal. Enligt uppgifter till flera medier ska det här mötet börja vid lunchtid. Sverige igen, och nu gäller det frågan om vården ska förstatligas eller inte.
I utredningen om statlig vård som presenteras idag väntas partierna dra olika slutsatser kring om staten bör ta över ansvaret från regionerna eller inte. Det finns en tydlig majoritet mot ett förstatligande enligt vad Ekot erfar. Det var Kristdemokraterna som inom ramen för Tidöavtalet tog initiativ till den parlamentariska kommitté som med hjälp av flera experter studerat för- och nackdelar med ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för vården. Bland annat genom att följa upp erfarenheter från andra länder och ta lärdom av andra verksamheter som centraliserats i Sverige. Kristdemokraterna gick till val på att avskaffa regionernas ansvar för vården, och förstatligandet har varit en hjärtefråga för partiet som hoppats på brett stöd i utredningen. Men Ekot erfar att partierna har gjort olika värderingar av de möjliga fördelar och nackdelar som ställs upp i utredningen och i grunden står fast vid sina tidigare positioner. 6 partier, oppositionspartierna, Moderaterna och Liberalerna, saknar bevis i utredningen för att det skulle bli bättre om staten tog över och pekar istället på stora risker. Medan Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna enligt uppgift tvärtom drar slutsatsen att ett förstatligande behövs. Enligt vad Ekot erfar är samtidigt kommittén enig om att staten borde ta ett ökat ansvar för flera frågor där det finns skillnader i landet idag. Men det ska inte handla om ett delvis statligt huvudmannaskap.
Rapporterade Tobias Sandblad. De europeiska länderna ligger bra till när det gäller att producera livsmedel till sin befolkning. Det här visar en ny internationell forskningsstudie som tittat på 7 olika livsmedelsgrupper. Enligt forskarna klarar alla europeiska länder, däribland Sverige, av att producera tillräckligt med mjölkprodukter, men även köttproduktionen ligger på en hög nivå. Försörjningen av frukt och grönt är det däremot lite sämre med. Det enda land i världen som är helt självförsörjande är Guyana i Sydamerika. Götaland och Svealand får fram på dagen växlande molnighet och en del lokala regnskurar och 13-19 grader. Södra Norrland molnigt, tidvis regnskurar och 10-18 grader. Norra Norrland regn som långsamt rör sig norrut i fjällen med inslag av snö. 5-10 grader i fjällen omkring 0. Och då går ordet till dig igen, Mikael Kulle. Klockan har nämligen blivit precis 7:15.
Så säger vi, och alldeles strax i programmet om en sällan skådad svensk golfsuccé i natt. Men allra först reaktionerna på att en SVT-profil står åtalad för sexuellt ofredande, det där efter att han ska ha pussat och försökt att pussa en kvinnlig kollega under en fest i jobbsammanhang. Och det här har väckt en diskussion om proportioner och om det är rättsväsendets sak att utreda en oönskad puss. En av dem som skrivit är DN-krönikören Johanna Frendén. Välkommen till P1-morgon.
Tack.
Du menar att det här är en fråga för HR-avdelningen snarare än rättsväsendet. Att vi har sociala regler som brukar fungera. Kan du beskriva hur du resonerar?
Ja, utan att ha varit med eller känna till såklart alla detaljer just det här fallet, så tycker jag att det låter som ett sånt tillfälle där precis arbetsgivaren, som ju är ansvarig vid den här typen av personalfester, ska givetvis markera, och har uppstått en situation där någon upplever obehag så kan man omplacera kanske en sån här person eller åtminstone erbjuda samtal och se om man kan hitta en lösning. Jag tycker att det låter förhastat och överdrivet att dra in rättsväsendet i ett sånt här fall när det handlar om 2 vuxna människor och ett sammanhang som väldigt många kan känna igen sig i. Det var alkohol inblandat. Det blev fel. Någon gick över en gräns. Att man kan ta det en annan väg helt enkelt.
Samtidigt ska en person inte ha rätt att polisanmäla om man upplever sig ha blivit utsatt för brott.
Självklart. Det är klart att man ska ha det. Och det tycker jag är väldigt viktigt. Jag reagerar på egentligen inte det, utan att det leder till åtal då, eller i en bredare mening att vi ser att såna här incidenter kan medföra fängelse, för jag tror att det kan få konsekvenser som inte nödvändigtvis är bra vare sig för kvinnor eller män eller för liksom den feministiska kampen eller i förlängningen MeToo där det blir en sammanblandning av väldigt grova brott och väldigt vardagliga situationer där någon har begått ett fel, för det tycker jag är utom allt tvivel. Men där det inte nödvändigtvis behöver vara ett fel på brottsskalan, om du förstår mig.
Men var ska gränsen gå då mellan vad som kan lösas på personalavdelningen internt och vad som ska vara en rättssak, prövning för rättsväsendet?
Alltså finns ju jättemånga situationer som befinner sig i någon form av gråzon. Och återigen, jag tycker att jag vill inte egentligen uttala mig om det här precisa fallet eftersom inte jag var där och alla har rätt till sin upplevelse och så vidare. Det kan finnas i generell mening trauman bakom och så vidare. Men jag tycker att i fall där det inte finns tydliga våldsinslag, där det inte handlar om sexuellt våld utan det handlar om ett övertramp som det ser ut att vara i det här fallet då, eller som väldigt många kvinnor har upplevt väldigt många gånger, så tycker jag att det är rimligt att i alla fall ha en diskussion om vad som är vad och att det snarare kanske är att belasta liksom myndigheter med saker som en arbetsgivare skulle kunna gå in och ta ett riktigt ansvar och reda ut. Det här händer ju hela tiden på arbetsplatser, att man får ta tag i den här typen av situationer. Och det är väl egentligen det jag efterlyser mer än någonting annat.
Johanna Frändén, så långt. Vi släpper in en gäst till, Ulrika Rogland, som är advokat och tidigare jobbat som åklagare och som engagerat sig i sexualbrottsmål genom åren. God morgon.
God morgon.
Vad säger du om resonemanget här från Johanna Frändéns sida?
Alltså, jag kan på sitt sätt förstå, men samtidigt menar jag att det blir ett feltänk. Vad man strävade efter med MeToo var ju faktiskt att de som blev utsatta skulle våga anmäla. Och här har vi en kvinna som har anmält, och det måste man uppmuntra. Det är dessutom så att det här är ett brott. Nu säger Johanna Frändén att man bara ska ha med våldsinslag. Jag ska säga att de flesta våldtäkter, där det är samtyckeslagstiftningen, är det ju inget våld överhuvudtaget alls. Så man måste akta sig för att säga att det måste krävas våld. Och vi måste också akta oss för att säga, lägga över det här på arbetsgivarna. Det är två olika saker. En arbetsgivare ska såklart ta sitt ansvar. Det måste de göra. Men man har rätt att anmäla brott, och det här har åklagaren bedömt vara ett brott. Den här kvinnan har gjort helt rätt som har anmält det här. Den personliga integriteten är väldigt viktig att man beaktar, och det var ju precis det som uppmärksammades under MeToo, att många då inte tar hänsyn till det. Det var att man tar en hand på baken eller att man pussade någon. Att man liksom använde sig av andras kroppar för att göra det som man själv tyckte, och det är det här vi försökt stoppa. Så det här, att säga att det här då inte skulle anmälas, men jag gör helt fel steg att gå.
Men just det som Johanna Frändén inne på, att det här kan vara ett övertramp just i det här fallet, finns det till och med en ursäkt som är uttalad då? Är det självklart att det här ska vara en rättslig prövning då, om till exempel någon får en oönskad puss?
Alltså, man har ju rätt att göra en polisanmälan, och det har den här kvinnan gjort. Och då har det då uträtts av polis. Då gör man en förundersökning, som har ju hört henne. Man har hört andra personer. Man har hört den som nu har blivit tilltalad, alltså åtalad för det här brottet. Och då har åklagaren bedömt att detta är ett brott och att det här då kan också leda till en fällande dom. Då har åklagaren gjort vad som ligger i åklagarens tjänstansvar, att väcka åtal, för det måste man göra då.
Men går det att säga rent juridiskt var gränsen går när det blir ett åtal eller fog för åtal?
Alltså, man får inte lov att kränka den personliga integriteten. Och då kan det vara ett ofredande om man gör någonting som man gräver. Och sen om det då anses att man har kränkt den sexuella integriteten, då så kan det då vara ett sexuellt ofredande. Och här har man då ansett att det är ett sexuellt ofredande. Och man kan ta som exempel när det är sexuella ofredande. Det är till exempel att man bara går fram och pussar någon. Att man tar handen på baken, att man lägger handen liksom på brösten eller på en man på könsdelarna. Det anses vara sexuellt ofredande om man ser det rent objektivt sett. Och det här är ett brott där det finns fängelse i straffskalan, men den här rapporten kommer, eller den här journalisten eller som arbetar på SVT, kommer inte få fängelse för det här, det kan jag säga. Vad man däremot, som jag tror egentligen Johanna Frändén är rädd för, det är att folkdomstolen ska döma honom hårdare, att han inte ska få vara kvar på sitt jobb eller få andra konsekvenser. Och där menar jag, där har vi alla ett ansvar för att inte döma personer som döms för sexuella saker för hårt. Att om man får ett straff och de har avtjänat sitt straff, så ska de faktiskt få lov att fortsätta sina liv. Så det är liksom två olika saker.
Johanna Frändén, vad säger du om det där? Att det finns olika sätt att agera efter sånt här? Folkdomstol kontra rättsväsende och konsekvenserna av det?
Nej, det är ju helt sant, och det är precis de här två sakerna som man får försöka separera. Jag vill verkligen påpeka det också, att när jag pratar om våld och sexuellt våld, så är jag medveten, som jag tror alla andra som har levt de senaste 10 åren under MeToo, att det inte behöver föregomma våld i bemärkelsen det som vi känner hålla fast vid en våldtäkt och så, utan sexuellt våld är ju enligt definitionen en oönskad sexuell påtryckning, eller vad vi ska kalla det. Utan egentligen så menar jag väl mer att det finns precis två, vad ska man säga, det finns två perspektiv på det här. Och det ena är vad man får för straff då socialt. Och här tycker jag återigen då att arbetsgivaren i det här fallet och folkdomstolen, i den mån den engagerar sig, ska vara försiktig. Men det kan man ju inte riktigt reglera i lag. Det man kan reglera i lag är ju vilka påföljder det här får juridiskt, och då låter det som en hård och lite oresonlig väg att gå. Återigen, alla har rätt att anmäla. Frågan är ju mer om vi kan skapa ett samhälle där det här inte förekommer, vilket jag menar är helt omöjligt, för att det blir på många sätt ett närmast totalitärt samhälle om den här typen av ett försök att pussa någon då, eller ett initiativ att göra det som är oönskat. Det kommer alltid att fortsätta, för folk tolkar signaler på olika sätt. Vi har mycket alkohol inblandat, vilket är en annan debatt som jag tycker också är värd att ta. Det, liksom, omdöme och sånt försvinner. Men det är svårt att se att den här typen av polisanmälningar eller åtal eller en fällande dom då, skulle leda till att det här försvinner. För jag tror att situationer, mellanmänskliga situationer, är komplicerade.
En
och det handlar
sista replik
om
till
omdöme och så vidare.
Ulrika Roland på det. Finns det någon risk att rättsväsendet är för oförsonligt och att det här ändå kommer fortsätta?
Det är klart att det kommer att fortsätta, men det är också därför vi har lagar för att försöka ändra det här. Och jag menar, jag tycker att Johanna ska fundera på, nu tycker hon att det här var någonting för HR, men säg att om den som pussade den här, det var en tjej som var 18 år och precis var nyanställd på SVT, tycker man då att det skulle okej? Vad menar man? Alltså enligt lagen, objektivt sett, så är detta ett brott. Vi har ett brott som heter sexuellt ofredande. Jag tror inte Johanna funderar vill att vi ska ta bort brottet sexuellt ofredande. Så att jag tycker att man får tänka, hon får tänka en omgång till.
Vi avslutar diskussionen för den här gången. Jag säger tack till Ulrika Roland, sist advokat och tidigare åklagare, och Johanna Frändén, då journalist och krönikör på Dagens Nyheter. Och så ska jag tillägga att SVT-profilen som står åtalad för sexuellt ofredande nekar till brott. Ja, lite golfyra på det, för så här lät det i natt svensk tid när majorsegraren Maja Stark fick champagne sprutad över sig. Hon blir den första svenskan att vinna majortävlingen US Open sedan 2006 när golflegendaren Annika Sörenstam vann. Med oss nu Johan Sköld, golfjournalist som bevakat golf i många år. Du var uppe och såg vinsten i natt. God morgon, vad var det du bevittnade?
God morgon, jag satt hemma i mitt vardagsrum och... Att se, vi hörde ju ljudet här från tre stycken ur den gyllene generationen. Två sprutar champagne, en vinner det största som finns på damsidan US Open. Det var faktiskt svårt att hålla tårarna tillbaka.
Svårt att hålla tårar tillbaka, men du beskriver scenerna då, själva denna insats från Maja Stark.
US Open, på här sidan är det ju lite fram och tillbaka vilken som är den största, men på damsidan är US Open den absolut största major-tävlingen, det största som går att vinna. I en global sport, på en bana som är så svår så att topp 5-spelare i världen puttar av green ner i bunkern på sista hålet, så att det var ju liksom inte färdigt förrän det var färdigt, trots att Maja spelade absolut bäst och var i treslagsledning med ett par hål kvar att spela, så var det liksom aldrig klart, för att det är så oerhört tufft som hur US Open spelas. Och det passar ju då Maja, som är väldigt skicklig i alla delar av spelet. Det här är bragdartat, det hon gjorde i natt.
Bragdartat, och en seger som ger Maja Stark 24 miljoner nästan i prispengar. Men betydelsen i övrigt för hennes golfkarriär med en sån här seger?
Det här att vara majorvinnare, och i synnerhet i US Open, det öppnar ju såklart alla dörrar. Hon får ju spela den här tävlingen och massa andra tävlingar på överskådlig framtid. Hon behöver liksom inte vara orolig över att kunna fortsätta sitt jobb som proffs. Det ger sponsorintäkter, det ger henne en otroligt status i spelet. För som sagt, US Open är det största. Vi har många majorvinnare på damsidan, men vi har bara tre svenskar som vunnit just US Open. Så att, det här, och för självförtroendet inte minst, det ska man komma ihåg här, att Maja Stark kommer in i ganska dålig form, har bara en topp 10-placering under året, så att det var lite från ingenstans. Men hon tycker om US Open, det har hon alltid gjort eftersom det är så svårt.
Och ännu mer efter den här segern kan man väl gissa. 25 år, Maja Stark från Abbekås i Skåne. Du har följt henne under många år, hennes karriär. Beskriv henne som spelare.
Har ju kraften. Golfen nu för tiden, så är det ju väldigt stor fördel att kunna slå långt. Det har hon alltid gjort. puttar den här veckan fantastiskt bra. Och de gångerna hon missade griner och behövde chippa, putta, slå bunkerslag så gjorde hon det väldigt bra också. Väldigt fint samarbete ihop med sin caddy när hon var lite nervös på slutet. Han fick henne att ta lite kloka beslut för att han hade ju tjuvkikat och såg att hon ledde ganska klart. Maja hade faktiskt undvikit att titta på ledartavlarna. Så att egentligen kraftfull och väldigt duktig puttare, och då kommer man väldigt, väldigt långt. Det är slå långt och putta bra, det är så man blir i världstoppen.
Och nu blir jag nyfiken där. Vad kan ett klokt råd från en caddy vara så där i avgörandet?
Ja, hon låg ju på 17:e hålet, det näst sista hålet i tävlingen, låg hon väldigt, väldigt tjockt i ruffen och hon ville komma så långt fram som möjligt. Hon låg alltså så tjockt så hon inte kunde komma närheten av green, men caddien fick henne att backa lite och bli lite mer defensiv. Och när han stod på sig så mycket, då tjuvtittade faktiskt Maja Stark på ledartavlan, för många gånger vill de inte titta på ledartavlan för att de vill spela sitt eget spel. Det är du mot banan i golf och men då förstod hon att okej, om caddien är så envis, då måste det vara någonting på gång.
Och det gick verkligen hela vägen. Maja Stark, major-segrare i US Open då. Johan Sköld, stort tack, golfjournalist som var uppe och tittade på denna bragd.
Spanarna. I och med AIs utveckling så har ju musikarbetarna blivit värnlösa små barn i internets hage.
Fredagar och lördagar i P1 eller när du vill i Sveriges Radio Play.
Ord av germanskt ursprung går bakåt och synonymerna med internationellt ursprung går framåt. Så till exempel ett ord som relationer ökar, förhållanden minskar, attityder ökar, hållningar minskar.
En vacker dag är jag övertygad om så kommer voodoo och bli godo.
Oh. Vi hörs i Spanarna.
Och närmast i P1 morgon hör vi Ekots Per Edberg, för klockan den visar nu 8:30.
Antalet personer som döms till rättspsykiatrisk vård i Sverige ökar. På många håll är det nu kraftiga överbeläggningar och enligt Sveriges kommuner och regioner kommer det behövas hundratals nya platser på rättspsyk framöver. Sverige bör stoppa internationella adoptioner, skriver regeringens utredare Anna Singer på Dagens Nyheters debattsida. Enligt den utredning som lämnas över till regeringen idag har det förekommit oegentligheter i samband med adoptioner och mänskliga rättigheter har kränkts. Personer på ett kommunalt serviceboende i Göteborg blev vanvårdade i över 3 års tid trots att det skrevs flera hundra avvikelserapporter, rapporterar programmet Kaliber. I rapporterna framkom grava missförhållanden, men det tog 3,5 år innan personalgruppen på det här boendet splittrades. I Polen vann den nationalkonservativa kandidaten Karol Nawrocki presidentvalet med 51% av rösterna. Resultatet ses som ett bakslag för den sittande regeringen som nu kommer få problem med att driva sin politik. Vid lunchtid idag väntas Ukraina och Ryssland träffas i Istanbul i Turkiet för att inleda nya direkta samtal. Båda länderna ska ha tagit fram ett utkast till vad de anser krävs för att man ska kunna uppnå fred, och detta ska diskuteras under dagens möte. 2 personer har gripits och anhållits efter en skottlossning i Vasastan i centrala Stockholm sent igår kväll. Det handlar om 2 pojkar som båda är yngre än 18 år enligt polisen. De greps ett par timmar efter själva skottlossningen som ska ha skett vid eller i en port. Men ingen människa skadades. Över till Ekonomiekot.
Bostadsbolag som vill riva hus får allt oftare nej eftersom husen innehåller skyddsrum. Och för bostadsbolagen kan det här ställa till problem. Katrin Holgersson är vd på branschorganisationen Sveriges Allmännytta.
Det är ganska smärtsamt beslut att ta ett sånt att det ska tomställas för att rivas. Och när man då kommer till MSB och det finns ett skyddsrum med ett av de här och det hindras, då kan ju de här planerna bli väldigt svåra att hantera. För hur ska du kunna ha en ekonomi för att hålla igång ett hus som ingen vill bo i?
Tomma lägenheter som inte går att hyra ut har på kort tid blivit ett allt större problem för många bostadsbolag. Ekot rapporterar nyligen att ungefär 8000 lägenheter står tomma, en fördubbling på ett drygt år. När rivning blir aktuell handlar det oftast om just tomma bostäder i kommuner med krympande befolkning och hus som kräver stort underhåll. Katrin Holgersson på Sveriges Allmännytta igen.
De har ju en extremt bekymmersam situation. För de har inga hyresgäster. De måste riva för att få upp ekonomin. Och så råkar det vara ett skyddsrum.
För att få riva ett skyddsrum krävs ett godkännande av MSB. Men sedan ett par år tillbaka har de blivit hårdare i sin bedömning. Siffror som Eko tagit del av visar att MSB under 2022 sa ja till drygt 50% av ansökningarna. Förra året blev det ja bara i 14% av fallen. Anders Johannesson är skyddsrumsexpert på MSB.
MSB har blivit strängare i bedömningen av avveckling av skyddsrum. Vi säger oftare nej nu, ja. Ja. I och med att kriget i Ukraina utbröt och det blev ganska uppenbart om att vi har ett oroligt läge i Europa, så är vi ju än hårdare.
När alla de tiotusentals skyddsrum som finns i Sverige en gång i tiden byggdes, så bidrog staten med pengar i hög utsträckning. Och enligt Anders Johannesson på MSB så är även det en viktig aspekt.
Så det är ju en investering som vi skyddar lite grann på det sättet.
Reporter Erika Mårtensson. Antalet konkurser i Sverige minskade med 2% i maj jämfört med maj i fjol, visar nya siffror från kreditinformationsföretaget UC. Något bolaget kallar ett försiktigt trendbrott. Inom byggbranschen minskade konkurserna med 3%. Däremot ökar antalet företag som går i konkurs inom både partihandeln och hotell- och restaurangbranschen. Det pausade tullbråket mellan USA och Kina har blossat upp på nytt. USA anklagar Kina för att ha brutit mot överenskommelsen om att sänka tullarna i 90 dagar.
Enligt USA så förhalar Kina överenskommelsen som gjordes i Schweiz om att sänka importtullarna. Det var i mitten av maj som USA och Kina enades om att tillfälligt sänka tullarna till 30 respektive 10%. Innan dess var de uppe i så högt som 145%. Beskedet fick världen att dra en lättnadens suck, men nu ser striderna alltså ut att blossa upp igen. USAs president Donald Trump skrev i helgen på sociala medier att Kina har, citat, fullkomligt brutit mot avtalet, slutcitat. Peking å sin sida avvisar bestämt påståendena om att man har brutit mot uppgörelsen. I ett uttalande skriver Kinas handelsministerium att Washington har framfört falska anklagelser. Anklagelser som man säger strider mot fakta. Enligt Kina så är det istället USA som underminerar överenskommelsen. Bland annat genom att strypa exporten av AI-chip och hota med att återkalla visum för kinesiska studenter. Moa Kärnstrand, Seoul.
Så börserna, Tokyo minus 1,3%, Hongkong minus 1,5%. Shanghai-börsen är stängd idag. En dollar kostar 9 kronor 55 öre, en euro handlas för 10 kronor och 88 öre.
Att återskapa utdöda djurarter, det är ämnet närmast när vi kopplar in Vetenskapsradion och Anna Elström.
Ja, just att återskapa utdöda djurarter, det skulle kunna hjälpa dagens utrotningshotade arter. Det menar Beth Shapiro, forskningschef på det amerikanska företaget Colossal, som nyss tog fram den uppmärksammade jättevargen.
These tools that we're developing on the path to a dodo and a mammoth and a thylacine and a dire wolf have application to stopping other species from becoming extinct, and that's really what motivates me.
De verktyg vi utvecklar för att ta fram en ny dront, mammut, pungvarg och jättevarg kan också användas för att hindra andra arter från att dö ut. Det motiverar mig, säger Beth Shapiro på besök i Stockholm. Av de 4 utdöda djur hennes företag jobbar med så har de senast lyckats få en vanlig varg att bli mer lik en jättevarg utifrån en förlaga som levde för 10 000 år sedan. Med bevarat jättevargs DNA som mall har de ändrat i nutida vargars arvsmassa och fått fram 3 valpar med egenskaperna större storlek och ljusare päls. Fortfarande med 99,99% nutida varg-DNA, men de kallar dem ändå för jättevargar. Och en del av de gentekniska metoderna har de också använt för att klona rödvargar, en akut hotad nordamerikansk art.
We cloned them, creating red wolves with different red wolf genetic diversity.
I fångenskap bedrivs ett uppfödningsprogram för att bevara rödvargen. Och för att få in nya viktiga gener i avelsarbetet ville man ta med fler vilda rödvargar. Men för att inte utarma det vilda beståndet genom att fånga in vargar så klonade man dem istället och använde de klonade djuren. med samma tekniker som för jättevargarna.
These are the same technologies of cell culture and cloning that we needed to bring about the direwolves.
Det sa evolutionsbiologen Beth Shapiro och reporter var Sara Sällström. Inte bara universitet i Sverige och Europa vill locka till sig topptalanger när Trump-administrationen begränsar forskningen i USA. När Donald Trump nu vill minska Harvards möjligheter att anta utländska studenter öppnar asiatiska universitet för att anta internationella studenter från Harvard som påverkas av den amerikanska politiken. Det handlar bland annat om Hong Kong University of Science and Technology och Tokyos universitet, skriver Nikkei. Nyhetssajt Den konstaterar att den amerikanska politiken kan orsaka stora störningar i flödet av talanger över världen. Under 2023-2024 var 70% av de utländska studenterna i USA från Asien. Varför återhämtar sig inte tumlarna i Östersjön när andra stora rovdjur har gjort det? Det är en fråga som toxikologen Anna Ros vid Naturhistoriska riksmuseet ställer sig efter att ha jobbat med miljögifter och marina däggdjur i Östersjön under årtionden.
Vi vet ju att det funnits väldigt mycket fler tumlar än vad det är idag. Mm. Och varför de inte återhämtas, vi kan bara spekulera i vad det kan vara.
Nej, det är lite av ett mysterium varför inte den lilla tandvalen tumlare återhämtar sig i Östersjön när andra större rovdjur har gjort det, som gråsäl, utter och havsörn till exempel. Det var i mitten av 1900-talet som många av Östersjöns marina däggdjur och rovfåglar led stor skada på grund av miljögifter som PCB och DDT när det kom ut i havet. Men miljön har förbättrats och många djur har återhämtat sig, men inte tumlarna. Det kan finnas många orsaker till det, säger Anna Ros, som att de fångas ofrivilligt i nät, buller, näringsbrist eller att de kanske är mer känsliga för nutida miljögifter som PFAS till exempel. Mer forskning behövs, säger Anna Ros, som oförtrutet jobbar vidare.
Så något skumt är det faktiskt. Nu kan vi, tror jag, inventeringar visa på att den fortsätter inte att minska i alla fall och kanske till och med stabiliseras eller en liten ökning.
Reporter var Joakim Lindvall och mer om tumlarens fascinerande liv hör du i Vetenskapsradion idag klockan 12.09 eller i SR Play. En ny amerikansk superdator uppkallas efter Jennifer Doudna som fick Nobelpris i kemi 2020 för sitt arbete med genredigeringsverktyget CRISPR. Superdatorn ska ligga vid University of California i Berkeley och bland annat bidra till användningen av AI. Ett viktigt område väntas bli inom studier av organismers hela arvsmassa med gener och deras funktioner. Det rapporterar nyhetsbyrån AP. Och det var allt från Vetenskapsradion den här morgonen.
En morgon när vi vet att adoptionskommissionen lämnar in sin utredning. Det gäller oegentligheter kring internationella adoptioner som det nu föreslås ett stopp för. I detta nu pågår en presskonferens som vi håller ögonen på och återkommer till när vi vet mer därifrån. Men vi har också ett resultat från det mycket jämna presidentvalet i Polen där oppositionens kandidat, den nationalkonservative Karol Nawrocki, gick segrande ur detta val. Ett val som lär försvåra för Polens regering och påverka relationen till EU. Lite tidigare morse pratade med korrespondent David Rasmusson som är på plats i Warszawa.
Det har ju varit, som precis som man trodde, otroligt jämnt de här kandidaterna emellan. Jag var på Trzaskowskis valvaka igår och den vallokalsundersökning som publicerades klockan 9, ja, den pekar ut honom som segrare med väldigt tunn marginal, och han utropade sig också själv som segrare igår kväll. Men nu under natten så har rösterna räknats och då är resultatet ett annat.
Och med det jämna resultatet går det att säga idag vad som kan ha avgjort allt detta.
Jättesvårt att säga, men många val i Polen har ju varit så här jämna. Det var ju nästan lika jämnt för 5 år sedan när Trzaskowski också förlorade den gången mot president Duda. Men det visar ju på hur splittrat och hur polariserat Polen faktiskt är. Det är nästan 50-50 rakt genom landet.
Och just den där splittringen, hur mycket handlar den om stad jämfört med land? Var i består den där splittringen?
Men det är väldigt mycket fenomen, stad och land. Här i Warszawa där jag sitter just nu, ja men det är Trzaskowskis fäste. Han är ju borgmästare här i stan och här fick han ju höga siffror. Men ute på landet och framförallt i de östra delarna av Polen så är det betydligt mer konservativt ute på landsbygden. Och där har Nawrocki ett stort stöd. Sen kan jag tillägga att det är ju många unga som jag har pratat med som i första valomgången röstade långt, mer långt till höger eller mer långt till vänster, som är lite trötta på den här eviga kampen mellan de två sidorna och trötta på det här som har blivit ett mer eller mindre tvåpartisystem i Polen.
Vad röstade de på? Vet man det så här tidigt?
Ja, en hel del röstade ju på Sławomir Mentzen som är en högerradikal kandidat och många röstade också på kandidaterna till vänster.
Men nu då med detta resultat i Polen, nationalkonservativa Nawrocki då som backas upp av oppositionen och tar hem det här med knapp marginal, vilka väntas bli de största konsekvenserna nu?
Det här är en svidande förlust för Donald Tusk och hans regering. Det här innebär att han kommer få hela sin mandatperiod som han har nu kommer han ha en negativt inställd president i presidentpalatset som med sitt veto kan stoppa alla de reformer som Donald Tusk vill genomföra. Jag ska inte säga att det kommer att bli en totalt handlingsförlamad regering, för det blir det inte. Men många av de här stora reformerna när det gäller till exempel rättsväsendet eller att liberalisera abortlagstiftningen i Polen, ja, de kommer han helt enkelt inte kunna genomföra.
Samtidigt har ju presidenten även så här långt varit emot regeringen så att säga, så blir det så stor skillnad egentligen?
På ett sätt blir det inte en så jättestor skillnad, men samtidigt så kommer det nu vara hela Tusks mandatperiod där han inte kan infria sina vallöften. Och Tusks regering har ju fått kritik här i Polen för att man inte har infriat många av de här vallöftena. Man säger då att man inte kan det. Det beror delvis på att man skulle förvänta sig ett veto från presidenten, men också på vissa inre splittringar i Tusks regeringskoalition.
Så långt från Warszawa, vi tar och kopplar upp i Bryssel också. Där finns vår korrespondent Andreas Liljeheden. God morgon till dig också.
God morgon.
Från EU-håll då, hur kan man tänkas reagera på det här valresultatet i Polen?
De här ledarna brukar ju alltid gratulera den som vinner och prata om gott samarbete oavsett vem som vinner ett val i ett EU-land. Men även om de inte säger någonting utåt så är det ju ingen tvekan om vem de hade velat se som vinnare, och det var ju inte EU-skeptiska Nawrocki.
Och vad är det då man ser att det skulle kunna leda till det här resultatet?
Alltså det här var ju ett väldigt viktigt val, och vissa här i Bryssel har ju beskrivit presidentvalet i Polen som ännu viktigare än det tyska valet, för det har egentligen handlat om huruvida Polen ska ta ytterligare kliv mot ett mer EU-vänligt styre eller ha kvar en president som vill driva landet i en mer nationalistisk linje och driva en politik som på flera sätt går på tvärs då med EUs i flera frågor. Och som ni var inne på, även om presidenten i Polen kanske har en begränsad makt och det är regering och parlamentet som styr, så kan ju presidenten lägga in sitt veto, och där blir Nawrocki ett problem för premiärminister Donald Tusk, men också kan bli ett problem för EU. För att under de 8 åren när nationalkonservativa Lag och rättvisa styrde i Polen så genomförde de reformer som var olagliga enligt EUs institutioner och EUs domstol. Och det gällde ju framförallt då reformer som ledde till politisk styrning av landets domstolar. Och även om då premiärminister Donald Tusk säger rätt saker nu, så ska han också kunna göra rätt saker, rätta till de där reformerna som Lag och rättvisa genomdrev, så behöver han en likasinnad president. Och det fick han ju inte nu. Och vi har ju också sett hur den tidigare presidenten Duda, som också står nära Lag och rättvisa på samma sätt som Nawrocki gör, han har ju blockerat lagar, och det här kan ju Nawrocki då fortsätta med.
Är det några särskilda frågor då från EUs sida som du är inne på, så om man tänker särskilt på till exempel Ukraina eller andra där man väntar sig en linje från Polen nu?
Nej, det handlar ju framförallt om det stora Problemet som man har sett från EUs sida när det gäller bristande respekt för rättsstatens principer i Polen, det har ju framförallt handlat om politisk styrning av landets domstolar och i viss mån också då hbtqi-frågor, där man tidigare pratat om att underlag och rättvisa, att man skulle ha hbtqi-fria zoner. Nu fick man ju inte det, men den typen av politik, det är ju det som man ser som då problemet här i Bryssel. Sen när det gäller Ukraina och satsningar på försvar, som är egentligen de stora frågorna just nu inom EU, ja men där vill ju både Navrotsky och Trzaskowski se stora satsningar på försvar, så där blir det ju inte någon större skillnad. Fortsatt stöd till Ukraina kan vi räkna med. Det som skiljer de båda presidentkandidaterna åt, det är ju att Navrotsky inte har, han sagt att han inte vill ge NATO-medlemskap till Ukraina, vilket Ukraina såklart vill ha för att skydda sig gentemot Ryssland, så det är ju en skillnad i så fall.
Sa Andreas Liljeheden, som är vår korrespondent i Bryssel, lite tidigare i morse. Vi hörde också David Rasmusson, vår korrespondent, som just nu är på plats i Warszawa och följer utvecklingen efter detta val i Polen då. Vi följer också den där presskonferensen som jag nämnde om adoptioner till Sverige. Vill man höra mer om den så sänder vi den i sin helhet i appen Sveriges Radio Play. Men annars återkommer vi till reaktioner och frågor 9:15 ungefär. Kulturnytt närmast. Andreas Krisa, ta oss med till London.
Jag gör det. Branschmässan för film, musik och ny teknologi, South by Southwest, som sedan 1987 hålls i Austin, Texas i USA, kommer nu också till Europa. För idag invigs South by Southwest London.
Mer än 800 talare, 500 band och artister och mer än 100 film- och tv-visningar. Och som fartfylld video så presenterar det 30-tal platser i de östra delarna av London där allting äger rum. Mässan har teman som människa, maskin och framtiden för AI och affärer i en föränderlig värld. Musikern Björn Ulvaeus, skådespelaren Idris Alba, Klarna-grundaren Sebastian Siemiatkowski och vdn på OnlyFans Kylie Blair är några av alla de som kommer att framträda fram till och med lördag. Det är för att du ska få reda på vad som väntar runt hörnet inom branschen som du ska komma hit, lyder arrangörernas budskap för att locka besökare till mässan. I USA har South by Southwest blivit en institution. Återstår att se om det blir samma avtryck i Europa. Pontus Mattsson, London.
Tusentals kulturföremål har plundrats från museer i krigets Sudan enligt UNESCO. Och nu uppger FN-organet för kulturnytt att det förekommer illegal handel med landets kulturskatter. Krista Pickat är chef för avdelningen för kultur och nödsituationer vid UNESCO.
Our office, UNESCO office in Sudan, actually collaborated with local stakeholders in Sudan to monitor also the social media, and we did see that there is trade going on.
Enligt Krista Pickat har FN fått rapporter om att det pågår olaglig handel av plundrade kulturskatter från ett svårt krigsargat Sudan. En handel som sker bland annat på nätet och sociala medier. Bara från landets fem största museer har de senaste åren plundrats närmare 5000 kulturföremål enligt UNESCO.
So we have issued also two calls on Sudan with our partners alerting the international community to the fact that this is a country that is in a fragile state. That's why we should be very very careful when we have reasons to believe that the artifacts on sales come from this country.
Utöver den svåra humanitära situationen med människor på flykt och svältkatastrof i landet så har viktiga kulturinstitutioner och kulturarv både plundrats och förstörts. UNESCO som satellitövervakar delar av kulturarvet har kunnat se att 18 av landets museer drabbats av plundring, däribland Nationalmuseet och Nationalarkivet. Under våren har FN-organet gjort akuta stödinsatser vid landets världsarvslistade arkeologiska platser, såsom nubiska Meroe i Nildalen, med bland annat pyramider från 3000 år före Kristus.
I think that Sudan is in a situation that is worrisome, all the more so as the conflict is not over and we have challenges related to access. We also know that the local capacities are not there to put in place measures to protect their heritage, and this is why it's a responsibility of the international community to come to rescue.
reporter Mina Benaisa. Efter 6 säsonger och 2 långfilmer är det dags för den tredje säsongen av Sex and the City-uppföljaren And Just Like That. Ylva Nilsson har tittat.
Galet vad de lyckats haverera en så bra serie, som en rejält yngre kollega uttryckte det häromdagen. Vilket ändå bevisar att den här medelålders guilty pleasure-såpan fortfarande lockar till och med en ung publik. Succé-tv-serien om de cocktail-sippande New York-singlarna Carrie, Samantha, Miranda och Charlotte var banbrytande när den kom 1998 i sitt sätt att porträttera kvinnor på tv. Självförsörjande, självständiga och med makt över sin egen sexualitet. En fyrklöver dessutom alltid på lokal, inte en spis eller hemmabjudning i sikte. Uppfriskande att tänka på i denna soft girl-era. I tredje säsongen av uppföljaren Ingen egentligen behöver, förutom hardcore-fansen, regerar tvåsamheten. Igen. Och eftersom skribenten och stilikonen Carrie Bradshaws eviga kärlek Mr. Big fått sätta livet till har hon nu dammat av 2:an på listan, Aiden, med vilken hon har ett distansförhållande dömt att misslyckas. Han bor på landet och i komockorna där kan hon naturligtvis inte klacka runt. Kim Cattrells sexbejakande Samantha är sedan länge utskriven men kompenserad med mäklaren Sima. Ett av försöken att bryta den sedan länge kritiserade vita heteronormativa rollbesättningen där numera lesbiska Miranda också kämpar på med sin otränade gayradar. Så vad finns då kvar av den smarta humoristiska dialogen, den egna tonen och inte minst vänskapen som redan sent 90-tal klarade Bechdel-testet? Ja, så här oräkneliga bröllop, skilsmässor, begravningar och inte minst varumärkesplaceringar senare. En ganska småmysig, igenkännbar och oförarglig förströelse. Som ett helt okej potatismos. Eller som man säger på Manhattan, comfort food. Mer än en spritzig cocktail. Och det var väl ändå inte riktigt meningen.
Yeah, I got a postcard today.
Well, what did he write?
Nothing.
Aww.
Blank postcards gets an awe.
Ylva Nilsson ger en 2:a till tredje säsongen av And Just Like That på Max. Och det sätter punkt för Kulturnytts sändningar denna morgon.
Och då ger jag ordet till SMHIs meteorolog denna morgon, Erik Höjgård Olsen. Varsågod.
Tack så mycket, Mikael. Gårdagens frontsystem med regn och åskinslag kopplat till ett lågtryck på Norska havet rör sig idag bort åt nordost. Och det följs av en högtrycksrygg som stabiliserar väderläget. I nordöstra Götaland och sydöstra Svealand har vi också under dagen risk för skogsbrand. Och prognosen gäller fram till imorgon bitti. Hela Götaland samt sydvästra och östra Svealand. Sol och växlande molnighet, främst i eftermiddag kan nya skurar förekomma i samband med molnen. Temperatur i eftermiddag 14-19 grader. I natt klart till halvklart och 5-10 grader. Sydvästlig vind med friska till i eftermiddag tillfälligt och lokalt hårda vindbyar. Nordvästra Svealand samt Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen och Medelpad. Sol och växlande molnighet som från lunchtid för med sig nya skurar. Dagstemperatur 12-17 grader. I natt uppklarnande och 3-9 plusgrader. I Härjedalen lokalt någon minusgrad. Sydvästlig vind med friska till eftermiddag tillfället och lokalt hårda vindbyar. Så Jämtland och Ångermanland samt hela norra Norrland. Molnigt och regn, men söderifrån övergår det ihållande regnet allt mer i skurar med stunder av uppehåll samt även en del sol. Dagstemperatur i den sydöstra delen 9-14 grader, i den nordvästra 3-8. I högterrängen lokalt någon minusgrad och där kan även inslag av snö förekomma i samband med regnet. I natt sen uppklarnande med allmänt in till 6 plus grader. Och till det ostlig vind som under dagen vrider till västlig. Imorgon tisdag växer sen en tillfällig högtrycksrygg in över landet från sydväst och med den stiger också temperaturen någon grad. På många håll väntas mest soligt väder men under dagen bildas en del stackmoln i delar av Svealand och Norrland. Därmed mest uppehåll även om någon lokal skur kan förekomma. Natt mot onsdag letar sig sedan ett nytt omfattande lågtryck in över landet från sydväst. Med det följer nya perioder av moln och skurar som passerar åt nordost. Och natten till torsdag passerar faktiskt kraftigare skurar över Östersjön och Baltikum. För Sveriges del är det då främst Gotland som skulle kunna beröras. Så går vi över till en sjöväderprognos och vi börjar med en översikt. Ett omfattande lågtryck över Norska havet och norra Skandinavien rör sig alltså sakta bort åt nordost. Och vi har inga varningar. Utsikter till imorgon bitti. Skagerrak och Vänern omkring sydväst 8-13 meter per sekund och då högst på Skagerrak, mest god sikt. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön omkring väst 4-9, mest god sikt med risk för åskskurar. Södra och sydöstra Östersjön, väst eller sydväst 6-11, i eftermiddag avtagande och i natt 2-7. Skurar med måttlig eller dålig sikt. Mellersta och norra Östersjön, omkring syd 5-10, under förmiddagen regn med måttlig till dålig sikt, men annars mest god sikt. Och så Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet, Norra Kvarken och Bottenviken. Omkring syd 8-13, avtagande och i natt 2-7 meter per sekund. Regn med måttlig till dålig sikt följs i eftermiddag av endast enstaka skurar, men på norra delen även risk för dimma. Imorgon ligger så en högtrycksrygg över landet och på samtliga farvatten blåser då västliga vindar som under dagen vrider till sydliga. Jag är tillbaks 12.55, nu åter till Mikael Kulle och P1 Morgon.
Och med en halvtimme kvar av programmet ska vi hinna med nyheter, förhoppningsvis en intervju med socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall apropå adoptionskommissionens slutsatser. Och så ska vi väl, Sofie Eriksson, försöka få Ring P1s telefonlurar att börja hoppa.
Det hoppas jag, och jag tycker att det här med adoptioner är en otroligt viktig och intressant fråga. Så du som kanske är direkt berörd själv av adoptionsfrågan, ring till Ring P1 020 22 10 10 så pratar vi om det eller någonting annat.
Klockan är 9 här i Morgonekot. Ny utredning vill stoppa möjligheten för svenskar att adoptera utländska barn. Det polska presidentvalet är färdigräknat. Omfattande vanvård i flera år på kommunalt serviceboende i Göteborg. Det är rubrikerna idag. Per Edberg i studion. Vi börjar med presidentvalet i Polen där det efter en dramatisk rösträkning i morse stod klart att den nationalkonservativa kandidaten Karol Nawrocki vunnit.
När vallokalsundersökningen presenterades igår kväll så jublades det på Rafał Trzaskowskis valvaka här i Warszawa. Undersökningarna förespådde då nämligen en hårfins tunn seger för Warszawas liberala borgmästare och kandidaten för Donald Tusks parti Medborgarplattformen. Och Trzaskowski utropar också sig själv till segrare. Men hans rival, det nationalkonservativa oppositionspartiet Lag- och rättvisas kandidat Karol Nawrocki, sa på sin valvaka att han till slut skulle vinna.
Zwyciężymy i ocalimy Polskę. Nie pozwolimy na to, aby domknęła się władza Donalda Tuska, aby monopol.
Och i takt med att rösterna räknats under natten så står det nu klart att Karol Nawrocki fick rätt. Den 42-årige historikern från Gdansk blir Polens nästa president. Det här är ett svidande nederlag för premiärminister Donald Tusk och hans regering. Tusk kommer nu under resten av sin mandatperiod att få otroligt svårt att genomföra de förändringar han lovat, som att reformera rättssystemet och att liberalisera abortlagstiftningen. Den tillträdande presidenten lär blockera alla sådana förslag med sitt veto. David Rasmusson, Warszawa.
Och från Bryssel rapporterar vår korrespondent Andreas Liljeheden så här.
Det har egentligen handlat om huruvida Polen ska ta ytterligare kliv mot ett mer EU-vänligt styre eller ha kvar en president som vill driva landet i en mer nationalistisk linje och driva en politik som på flera sätt går på tvärs då med EU:s. Det stora problemet som man har sett från EUs sida när det gäller bristande respekt för rättsstatens principer i Polen, det har ju framförallt handlat om politisk styrning av landets domstolar och i viss mån också då hbtqi-frågor, där man tidigare pratat om att under lag och rättvisa att man skulle ha hbtqi-fria zoner. Nu fick man ju inte det, men den typen av politik, det är ju det som man ser som då problemet här i Bryssel. Sen när det gäller Ukraina och satsningar på försvar, som är egentligen de stora frågorna just nu inom EU, ja men där vill ju både Navrotsky och Trachowski se stora satsningar på försvar, så där blir det ju inte någon större skillnad. Fortsatt stöd till Ukraina kan vi räkna med. Det som skiljer de båda presidentkandidaterna åt är ju att Navrotsky inte har, han sagt att han inte vill ge NATO-medlemskap till Ukraina.
Säger vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Sverige bör upphöra med internationella adoptioner. Det anser Anna Singer som lett den statliga adoptionskommissionen. Och så här sa hon för en liten stund sedan på en pressträff.
Det finns bekräftade fall av handel med barn under varje årtionde från 1970 till 2000-talen. Främst i privata och enskilda adoptioner. Det finns bekräftade fall från Sri Lanka och Colombia på 70- och 80-talet. Polen på 90-talet och Kina på 90- och 2000-talet. Barn har också i en del fall adopterats utan frivilligt och informerat samtycke från föräldrarna. Det har förekommit att barn har dödförklarats, att de har lämnats av någon annan än föräldrarna. Och i vissa fall har de också lämnats av föräldrar som inte har förstått innebörden av ett samtycke till internationell adoption.
Adoptionsutredaren Anna Singer. Personer på ett kommunalt serviceboende i Göteborg har blivit vanvårdade i över 3 års tid, avslöjar P1-programmet Kaliber idag. Detta trots att det har kommit in flera hundra rapporter om missförhållanden på boendet. En av de som bodde där var Parkinson-sjuka Henrik.
Jag tänkte, vad fan är han någonstans? Hur ställer du dig? Människor som inte bryr sig.
Henrik flyttade till boendet på Hundraårsgatan i Göteborg när det öppnade 2021. Det är till för personer med förvärvad hjärnskada som behöver hjälp. Men när de larmade dök personalen sällan upp. De kunde få ligga i sin egen avföring i timmar.
För jävligt. Det ska ingen människa behöva göra. Det är inte värdigt i Sverige att vi gör på det viset.
Anställda har skickat in över 400 avvikelserapporter där det framgår hur stora delar av personalen misskötte sitt jobb. De missade ofta att ge mediciner och boende kunde få variga liggsår och blödande hudutslag på grund av bristande omsorg. Och dessutom talade många anställda inte svenska med varandra, så de boende förstod ingenting. Nina Johansson arbetade som stödpedagog.
Jag har jobbat i över 40 år i kommunen och jag har aldrig sett något liknande. Jag var i chock.
Nina och hennes kollegor tog upp problemen med ledningen.
Det händer ingen förändring, detta fortsätter. Man tar upp det på verksamhetsmöten, man tar upp det på rapporter, man tar upp det bam, bam, bam. Alltså det gör man vansinnig.
Till sist tvingades förvaltningen splittra hela personalgruppen, 17 personer. Men då hade vanvården pågått i 3,5 år. Verksamhetschefen Kristina Kostet säger att man under åren har gjort olika insatser som att anställa fler och öka kompetensen.
Det är gjort åtskilliga åtgärder, men tyvärr måste jag säga då, vilket jag är väldigt ledsen för, att det har ju inte räckt till. För det är inte så här vi vill inom funktionsstöd att en verksamhet ska fungera.
Verksamhetschefen Kristina Kostet, reporter Ola Sandstig vid programmet Kaliber som sänds här i P1 om ungefär en timme. Minst 6 människor har skadats i ryska attacker mot storstaden Charkiv i Ukraina under natten, uppger regionens guvernör. Det ukrainska flygvapnet har också varnat för andra attacker i flera ukrainska regioner under natten, däribland mot huvudstaden Kiev. Och vid lunchtid idag väntas Ukraina och Ryssland återigen träffas i Istanbul i Turkiet för att inleda nya direkta samtal. Båda länderna ska ha tagit fram ett utkast till vad de anser krävs för att få till en fred. Kampen mot desinformation i Europa drabbas hårt nu när USA stoppat stödpengar till en mängd organisationer. Experter som Ekot har talat med anser att det här försämrar försvarsförmågan.
My job is
is also one of those that has been terminated. I'm currently still employed, but in the process of being terminated and closing our office.
Han är amerikansk expert baserad i Europa och arbetar med att bekämpa olika ryska hybridhot som desinformation. Men han har förlorat arbetet, ska stänga kontoret och vill därför inte uppge sitt namn under processen. Det här kommer att stärka extrema krafter, säger han till Ekot. När USA avvecklar bistånd och stöd till kampen mot informationspåverkan och oberoende medier drabbar det ett mångårigt demokratiarbete i Östeuropa och Rysslands närområde. Nätverk har byggts upp under decennier. Experter beräknar för Ekot att flera tusen personer påverkas i Europa. Sebastian Bay, svensk expert inom hybridhot, beskriver tomrummet i Europa nu som oöverskådligt. Det påverkar svensk säkerhet, säger han.
Men det riskerar ju absolut att undergräva vår försvarsförmåga, både i Europa och i Sverige. Och när den här typen av verksamhet avvecklas, ja, då blir vi ju svagare på att möta främmande makts påverkan här då.
Reporter Beatrice Jansson, och vi fortsätter lite inom samma ämne, för ett nystartat förband inom det svenska försvaret ska nämligen skydda samhällets viktiga digitala funktioner, är det tänkt. Det handlar om banktjänster, internet och eldistribution exempelvis. Johan Pekkari är chef för strategienheten vid Försvarsstaben.
Det är grundläggande parametrar för funktionaliteten i samhället som inte bara vi har identifierat utan även inom NATO.
Förbandet sitter i Mälardalsområdet och följer den digitala världen noggrant i samarbete med civila experter. Målet är att försöka stoppa omfattande cyberangrepp som sannolikt styrs av främmande makt snarare än de från mindre hackargrupper. Försvaret letar nu personal till det nystartade förbandet som består av en blandning av civila cybersäkerhetsexperter och officerare med cyberförsvarsutbildning eller ledarskapskompetens. Johan Pekkari konstaterar att de är medvetna om att konkurrensen om personal i den här branschen är stor, men han räknar med att Försvarsmaktens speciella förutsättningar och utvecklingsmöjligheter kan locka.
Vi har en uppgift som många lockas av, att vilja göra skillnad och bidra till något större. Det tror jag är en viktig del.
Försvarsminister Pål Jonsson välkomnar det nya förbandet.
Vi är väldigt beroende av digitalt.